Praise the Lord.
Prisad var Herren.
Are you happy you're a Christian?
Är du lycklig över att vara kristen?
Some of you are not sure.
Du är inte riktigt säker, va?
I hope you are.
Jag hoppas att du är det.
We're gonna continue our line of thought today.
Vi ska fortsätta utveckla den här tanken som vi har börjat undervisa om.
We're going to deal with another type of stronghold.
Och vi ska undervisa om en annan typ av fäste eller sånt här bollverk som kan utvecklas i våra sinnen.
If there was only one kind of stronghold, it'd be easy to defeat it.
Vi säger nu att det bara fanns ett fäste att ta itu med. Det vore lätt att handskas med.
But there are many ways that Satan is very devious.
Men Satan är väldigt listig och han kan göra det på många olika sätt.
And the Bible says that we are not ignorant of his devices.
Och det står så här i Nya testamentet att vad han har i sinnet, det är vi inte ovissa om.
I mentioned yesterday.
Jag nämnde igår
a verse from the book of Jude.
En bibelvers från Judabrev.
And verse 11.
Vers 11.
Where it says to that we should not go after the way of Cain.
Att vi inte skulle efterfölja eller gå på och vandra på Kains väg.
Nor the error of Balaam.
Inte heller Bileams villfarelse.
Or the gainsaying of Korah.
Eller Koras uppror.
I said it yesterday and let me repeat it now.
Jag sa det igår och jag upprepar det idag.
Each of these three men.
Var och en av dessa tre män.
Personify something.
Personifiera något.
There are three basic Hebrew words for sin.
Det finns tre grundläggande ord på hebreiska för synd.
There are several derivations of those
sen utifrån de här rotorden så finns det en mängd olika uttryck för synd.
But there are three basic concepts of sin.
Men det finns tre grundläggande idéer om vad synd är.
The first one we see personified in Cain.
Den första ser vi personifierad i Kains liv.
It is legalism.
Och det är lagiskhet.
I spent a lot of time yesterday talking about legalism.
Och jag tog mycket tid igår att utveckla det här med lagiskhet och förklara vad det är.
Today I want to talk about the second type of sin.
Idag skulle jag vilja tala om den andra typen av synd.
It is personified by the person of Balaam.
Som vi ser personifierad i Bileams liv.
The second Hebrew word for sin.
Det andra hebreiska ordet för synd.
It means to take something and to bend it or to twist it.
Det betyder att ta någonting och vrida det.
And we're going to key off on that particular concept today.
Och det är det vi ska tala om idag.
And we're going to study about Balaam for a little while.
Och vi ska börja med att undervisa om Bileam.
And then I'll show you how Satan uses that against your life.
Och visa dig hur fienden använder det för att angripa ditt liv.
Let's pray.
Vi ber först.
Father, thank you for today.
Och Fader, vi tackar dig för den här dagen.
Thank you for your spirit.
Tack för din heliga ande.
May we say those things that are closest to your heart.
Och vi ber att vi ska kunna säga det som ligger närmast ditt hjärta.
We're trusting totally in the mind of the Holy Spirit.
Och vi litar helt på den heliga andes sinne.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
How many are familiar with Balaam?
Hur många känner till Bileam?
Even his name means destruction.
Hans namn betyder förstörelse.
It's very close to Satan's name.
Och det är väldigt närbesläktat med Satans namn.
The destroyer.
Förstöraren.
Satan's name translated somewhere means destroyer.
Ibland översätts Satans namn som förstöraren eller förgöraren.
Balaam's name means destruction.
Och Bileams namn betyder förstörelse.
We find him in the book of Numbers.
Vi möter honom i fjärde Mosebok.
And he is a prophet of God.
Och han är en Guds profet.
Now there are a lot of people who are not quite sure whether he was or wasn't.
En del människor tvivlar på att han verkligen var en Guds profet.
But he did prophesy some very good prophecy.
Men han bar faktiskt fram en hel del bra profetior.
Some tremendous prophecy about Israel.
Fantastiska profetior om Israel.
And it was true.
Och det var sant det han profeterade.
And he did seem to have a relationship with God.
Och det verkar som han hade en relation till Gud.
Just like Satan at one time had a relationship with God.
Precis som Satan en gång hade en relation med Gud.
At one time Satan was the as far as we understand the greatest angel.
Så var Satan en av de största och främsta änglarna en gång i tiden.
Until sin was found in him.
Till att synden tog väldigt i hans liv.
And Balaam has been contacted by the people of Moab.
Bileam kontaktades av Moabs folk.
The children of Israel have come out of Egypt.
Israels barn hade kommit ut ur Egypten.
They're on their way to the promised land.
De är på väg in i löfteslandet.
But the Moabites don't want them near their property.
Men Moabiterna vill inte ha dem nära sitt område.
And so they want Balaam to come and curse Israel.
Så de ber Bileam komma och förbanna Israel.
And they send emissaries to Balaam.
Och så sänder de då budbärare för att ta kontakt med Bileam.
And they offer him money and prestige.
De erbjuder både pengar och prestige.
If he will come.
Om han bara vill komma.
And curse Israel.
Och förbanna Israel.
He must have had a great reputation.
Han måste ha haft ett väldigt gott rykte.
They said, we know that the whom you curse is cursed and whom you bless is blessed.
Vi vet att den du välsignar blir välsignad och den du förbannar den blir förbannad.
And so Balaam sends word back to them.
Så Balaam skickar budskap tillbaka.
He says, I can't do anything except God speaks to me.
Jag kan inte göra någonting om inte Gud talar till mig.
Now he had that right.
Det har han rätt i.
He got that right.
Det har han helt rätt i.
And so they come again.
De kommer tillbaka till Bileam.
And they up the offer, you know?
Och så höjer de erbjudandet så att
they're
de ska få bättre betalt.
Riches,
de erbjuder, you know, rikedomar.
And great position.
Och mycket egendomar, mycket
power.
Makt.
And they entice him to come.
Och de flörtar med honom tills, och de får honom att gå med på att komma.
And so finally he decides to go.
Så bestämmer han sig för att följa med.
And do you know the story of Balaam? I hope.
Ni känner till Bileam, berättelsen om Bileam kanske?
On the way down to see Israel.
På vägen till Israel.
There's an angel of God standing with a sword.
Så möter han en Herrens ängel som står med draget svärd.
And the donkey that he's riding pulls back.
Åsnan Bileam rider på stannar.
And Balaam starts beating the donkey.
Och Bileam börjar piska åsnan.
And God opened the donkey's mouth.
Och så öppnar Herren åsnans mun.
And the donkey spoke to Balaam.
Och åsnan börjar tala till Bileam.
I've often thought about this.
Jag har ofta tänkt på detta.
You're in bad spiritual shape.
Du är i dålig andlig kondition.
When a donkey can see more spiritual things than you can.
När en åsna har bättre andlig klarsyn än du har.
Amen. But Balaam went on.
Bileam fortsatte i alla fall.
And God told him, said, don't you say a word that I haven't told you to say.
Herren varnade honom, du säger inte ett ord som inte jag har sagt till dig att säga.
And so Balaam went and he looked at Israel.
Och Bileam han såg ut på över Israel.
And he ordered a great sacrifice to be offered.
Och han beställde att man skulle offra ett stort offer.
And God spoke to him.
Så talade då Gud till Bileam.
And he prophesied and blessed Israel.
Och han profeterade så att han välsignade Israel.
So the king of Moab, whose name was Balak.
Moabs kung som hette Balak.
He said, that's not going to do, you know.
Nej, det duger ju inte det här, sa han.
So they went to another place.
De reste till ett annat ställe.
Where they could get a different view, you know.
Där de fick en annan bild, en annan utsikts, en annan vy av Israel.
They offered another great sacrifice.
Och så offrade de på nytt.
And God still gave Balaam a prophecy that blessed Israel.
Och ännu en gång gav Gud Bileam en profetia och ännu en gång fick han välsigna Israel.
Well, they did it again.
Och de provade en tredje gång.
They went to a third place.
En tredje plats.
Offered another sacrifice.
Nytt offer.
Blessed Israel again.
Och på nytt välsignades Israel.
And Balaam began to get the idea, you know.
Och Bileam han började fatta
that God was not going to allow him to curse those people.
Att Gud inte skulle tillåta honom att förbanna Israel.
And so Balaam says to him.
Så Balak säger till Bileam.
Well, I guess your God doesn't want you to be rich and have honors.
Jag antar att det är så här. Din Gud vill inte att du ska bli rik och få rykte och bli mäktig.
And that seems to be the end of the story.
Och det verkar som om historien slutar där.
But it's not.
Men det gör den inte.
Balaam didn't go home.
För Bileam han återvände inte hem.
He stayed there with him.
Han stannade där.
Later he was killed there.
Och senare blev han dödad där.
But Balaam taught Balak something.
Men Bileam lärde Balak någonting.
He taught him something that's just like the devil.
Han lärde honom någonting som är precis samma sak som djävulen gör.
He said, I'll tell you what you do.
Jag ska säga det vad du ska göra.
He said, you get some meat and take it down there and sacrifice.
Ta kött. Gå ner där och offra.
And offer it to your idols.
Offra åt dina avgudar.
And then feed it to the people of Israel.
Och sen ger du detta kött till Israels barn.
And let some of the young women of Moab.
Och låt en del av Moabs unga kvinnor
go down and commit fornication with the young men of Israel.
Gå ner och förföra Israels män och begå otukt med dem.
And so here come the Moabites.
Så kommer de Moabiterna.
And they were very friendly.
Och de var väldigt vänliga.
Real friendly, matter of fact.
Verkligt vänliga, kärleksfulla.
The young ladies begin to make up with the young men.
Och de unga kvinnorna började sällskapa med moabitiska män.
And the Moabites were inviting them to come over and eat with them.
Moabiterna inbjöd dem att komma och äta tillsammans.
Seemed like everything was wonderful.
Allting verkade så underbart.
You better watch out when the devil treats you nice.
Du måste se upp när djävulen behandlar dig vänligt.
There's something, there's a hook in it somewhere.
Då är det någon dold avsikt bakom.
Well, the judgment of God began to fall.
Så kom då Guds dom över dem.
God began to destroy Israel.
Gud började förstöra Israel, började döma dem.
And one of the sons of Aaron, I believe it was, or grandsons of Aaron.
En av Aarons söner eller svärsöner.
He took a censer and stood between the living and the dead.
Han tog ett rökelse kar och så ställde han sig mellan fienden, mellan de levande och de döda.
And he took a spear and killed one of the young men of Israel along with one of the women of Moab.
Och så tog han ett spjut och dödade en av Israels män och en av Moabs kvinnor.
And it stopped the plague.
Och det stoppade den här förödelsen som Gud sände över Israel.
And God spoke to him.
Och Gud talade till dem.
And said, except this young man had done this.
Om inte den här unge mannen hade gjort så här,
he would have destroyed Israel.
Så hade Gud förgjort hela Israel.
Now I want to point out something here.
Och här vill jag att vi ska se någonting viktigt.
Balaam realized what God's will was.
Balaam förstod vad som var Guds vilja.
He knew what God wanted.
Han visste vad Gud ville.
But yet he wanted riches and honor and glory.
Men ändå ville han ha rikedomar och ära och härlighet och makt.
More than he wanted the honor of God in his life.
Mer än han ville se Guds ära upprättad i sitt liv.
And he knew how to bring judgment upon Israel.
Och han visste hur det skulle gå till för att Israel skulle dömas av Herren.
He knew how to do it.
Han visste precis vad som behövdes.
Just as Satan knows how to bring God's judgment into your life.
Precis som djävulen vet hur Guds dom ska kunna verkställas i ditt liv.
And it do you good to take notes this afternoon and never forget what I'm going to tell you.
Och det kan vara bra om du gör anteckningar här nu på eftermiddagen så att du aldrig glömmer det jag säger nu.
Balaam is a type of Satan.
Balaam är en bild på djävulen.
He tried.
Han försökte.
He tried to curse the people of Israel.
Att förbanna Israels folk.
He tried everything he knew to change the mind of God.
Han försökte allt vad han kunde för att förändra Guds uppfattning och Guds vilja.
Now that's the first point I want you to see.
Och det är det första jag vill att du ska se.
One of the things that you must understand about your relationship with God.
En av de saker du måste förstå beträffande din relation till Gud.
That prayer is not a point of argument with God.
Att bön, det är inte ett sätt att diskutera med Gud.
When you come to God with something.
När du kommer till Gud med någonting.
And he says no.
Och han säger nej.
Then let it be no.
Så låt ta hans nej vara nej.
Are you listening?
Förstår du?
When you know God's will.
När du vet Guds vilja.
When you understand God's will.
När du förstår Guds vilja.
Then let God's no be no.
Så låt Guds nej förbli nej.
And do not try to change the mind of God.
Försök inte ändra på Guds uppfattning.
You know, sometimes we hear of people trying to change God's mind.
Man hör ibland såna böner att man försöker ändra på Guds uppfattning.
God has a plan.
Men Gud har en plan.
God has a plan that started from eternity and will go to eternity.
Gud har en plan som han har haft i sitt hjärta från evigheten som kommer att verkställas och fullbordas in i evigheten.
He's not waiting for you to pray and tell him what to do.
Han vill inte att du ska börja be för han säger till dig att börja be.
Now he does want you to pray.
Klart han vill att du ska be.
But you need to learn what prayer is.
Men du måste lära dig vad bön är.
Prayer is to understand the will of God.
Bön är att förstå Guds vilja.
It is not to tell God what you want so much.
Det är inte att tala om för Gud vad du vill så mycket.
Now, I understand that if we want something we should pray.
Det är klart att vi ska be till Gud om vi vill någonting.
But we should pray with this kind of a heart toward God.
Men vi ska ha ett sånt här hjärta inför Gud.
We should pray with this understanding.
Med ett sånt här förstånd, en sån förståelse.
That God, I only want you to do something in my life if it's your will.
Gud, jag vill bara att du gör detta i mitt liv om det är din vilja.
Amen.
Amen.
We need to learn to pray according to the will of God.
Och vi måste lära oss att be så det stämmer med Guds vilja.
1 John chapter 5 verse 14.
Johannes 5:14.
It says if we ask anything according to his will.
Om vi ber om någonting som är enligt Guds vilja.
He hears us.
Så hör han oss.
And if we know that he hears us, we have the petition that we desire of him.
Om vi vet att han hör oss, vet vi också att vi redan har det vi har bett om.
There are people that will teach you that you can get anything you want.
Finns människor som gärna undervisar om att du kan få vad du vill av Gud.
And believe me, you may find a way to do that.
Och det är möjligt att du kan hitta något sätt att leva på det sättet.
You may find out from Satan how to twist the word of God.
Och det är möjligt att Satan kan lära dig hur du ska kunna vrida och vända på Guds ord, Guds
to
vilja.
Make it do something that serves yourself.
Så att du får ut någonting av dig själv, så att det betjänar dig.
But you're going to be twisting the word of God.
Men vad du gör är att du vänder och vrider på Guds ord så det passar dina syften.
We must learn to pray for the will of God.
Vi måste lära oss att be om Guds vilja.
And seek his face about knowing his will.
Och att söka hans ansikte för att lära känna hans vilja.
There are at least five times in the book of John.
Åtminstone fem gånger i Johannes evangelium.
Where Jesus said, "I never do anything except my Father told me to do."
Ser vi Jesus säga att jag gör ingenting om jag inte vet att det är min faders vilja.
What I speak, I heard my Father say.
Det jag säger, det har jag redan hört min far säga.
And on, just like that.
Och gång på gång så talar Jesus på det sättet.
Everything that Jesus did, he received from his Father.
Allt Jesus gjorde var sånt han tog emot från sin far.
Now let's go through the three temptations of Jesus in the wilderness.
Vi går ut i öknen tillsammans med Jesus och tittar på tre av frestelserna han mötte.
Those were the three major temptations.
De tre betydelsefullaste frestelserna.
Jesus was tempted for 40 days.
Jesus frestades naturligtvis i 40 dagar.
But there are three major temptations.
Men det finns tre stora svåra frestelser han mötte.
Satan came to him.
Satan kom till honom.
And he said, if you be the son of God,
han sa, om du är Guds son,
turn that stone into bread.
Förvandla då stenarna till bröd.
Now I want to ask you a question.
Jag vill bara ställa en fråga till dig.
What's the difference between turning stone to bread and water to wine?
Vad är det för skillnad mellan att förvandla stenar till bröd eller vatten till vin?
We know the first miracle that Jesus did was to turn water to wine.
Vi vet att det första miraklet Jesus gjorde, det var just att förvandla vatten till vin.
Why couldn't he turn stone to bread?
Alltså varför kunde han inte då lika väl förvandla stenar till bröd?
He was hungry.
Han var ju hungrig.
Do you see any sin in that whatsoever?
Kan du se någon synd i det att om man kan förvandla stenar till bröd?
One day a long time ago God began to speak to me.
Var en gång för många länge sedan så började Gud tala till mig.
About the temptations.
Om frestelserna Jesus utsattes för.
And he asked me a question.
Och Gud ställde en fråga till mig.
And God asked me a question. I know there's something powerful behind.
Och när Gud ställde en fråga till mig, då vet jag att han har något starkt på gång.
And he said, what one thing do all three temptations have in common?
Vad är det för gemensam nämnare i de här tre frestelserna?
And I began to think about it for a long time.
Jag funderade länge och väl.
And I couldn't see anything.
Jag kunde inte hitta något.
And then God spoke something to me.
Så talade Gud till mig.
And when he did, it just opened up a tremendous spiritual door.
Och plötsligt så öppnades en andlig dörr.
Every temptation.
Varje frestelse.
Was a temptation.
Var en frestelse.
To leave the inner direction of the Holy Spirit.
Att överge den inre ledningen i den heliga ande.
And to act upon his own thoughts and concepts.
Och börja agera utifrån sitt eget förstånd och sin egen uppfattning.
Now you listen closely to that.
Det där är någonting som vi kan lyssna noga till.
Every temptation of Jesus.
Varje frestelse Jesus utsattes för.
Was for him to ignore the inner voice of the Holy Spirit.
Var en frestelse till att överge och strunta i den heliga andes inre vittnesbörd.
And to choose his own personal way.
Att välja sin egen uppfattning, sin egen väg.
Rather than the way of the Holy Spirit.
Hellre än att lyssna till den heliga ande.
Keep that in mind.
Kom ihåg det.
The second temptation.
Den andra frestelsen.
He took Jesus up to a high place and let him see all the kingdoms of the world.
Satan tog med sig Jesus upp på en höjd och visade honom alla riken i världen.
All this I'll give you if you'll just bow down to me one time.
Allt detta ska du få om du bara böjer ner och tillbeder mig en gång.
Now let's look at this temptation carefully.
Vi tittar lite noga på den frestelsen.
You can only tempt a person by what's in their heart.
Man kan bara fresta en människa med någonting som finns en längtan efter deras hjärta.
James says a man is tempted when he's drawn away of his lusts and enticed.
Jakob talar om att en människa frestas så är det av sin egen begärelse hon dras och lockas.
Jesus had no lust in his heart.
Men Jesus hade ingen begärelse i sitt hjärta.
So how could he be tempted this way?
Så hur skulle han kunna bli frestad på det sättet?
He wasn't like you and I.
Han var inte som du och jag.
He wasn't crazy for power and money.
Han var inte tokig efter pengar och makt.
His one desire was to do the Father's will.
Han hade bara en längtan, det var att göra faderns vilja.
He had been sent to this world.
Och han hade sänts in I den här världen.
To return the world to the Father.
För att återvinna och återlämna världen till Fadern.
Now here was an easy way to do it.
Det fanns ju ett enkelt sätt att göra det.
An easy way.
Det var ett lätt sätt att få alltihopa.
All he had to do was just give Satan some glory.
Allt han behövde göra var att ge ära till Satan.
And he could have the world.
Så kunde han få hela världen.
He could have what he came for.
Han kunde fått det som han kom för att erövra.
No cross.
Inget kors.
No rejection.
Ingen förkastelse.
No suffering, no pain.
Inget lidande, ingen smärta.
He could have it back.
Han kunde fått hela världen.
Isn't that just like the devil?
Det är väl precis som djävulen, typiskt honom.
The devil's still doing the same thing today.
Djävulen gör precis samma sak idag.
Like turning the stone into bread.
Som det här med att förvandla stenar till bröd.
He tempts God's people.
Han frestar Guds folk.
To try to use God's power.
Till att försöka använda Guds kraft.
To do miraculous things.
Att göra mirakulösa saker.
Without the direction of the Holy Spirit.
Men utan hjälp av den heliga andes vägledning.
Are you listening?
Lyssnar du?
Listen carefully.
Lyssna noga.
He also tempts you.
Han frestar dig också.
To bypass the way of the cross in your life.
Att hitta en väg förbi korset I ditt liv.
To follow God the easy way.
Att följa Gud på den lättaste vägen.
And to leave the cross alone.
Och att undvika korset.
The final temptation.
Och den sista frestelsen.
He took him to the top of the temple.
Tog han med honom upp på tempelmuren.
It was almost 600 feet up.
Och det var 200 meter.
Above the floor of the valley below.
Ner till botten på dalen nedanför.
And Satan says to him, jump off.
Och Satan sa, hoppa ut.
You're the son of God.
Du är Guds son.
Because he quoted the 91st psalm.
Han citerade den 91:a psalmen.
He said the angels have charge over you.
Änglarna ska bära dig.
He quoted the scripture to him.
Satan citerade ordet, Guds ord.
And what a way to start a ministry.
Och vilken fantastisk början på en oerhörd tjänst.
To come floating down into the temple yard.
Att komma seglande ner på tempelgården.
And say I'm the Messiah.
Och säga det är jag som är Messias.
Who wouldn't believe that?
Vem skulle ju trott på det?
Sounds like a good way to start to me.
För mig låter det som ett bra sätt att börja en fin tjänst.
And Satan says just jump off.
Du kan bara hoppa ut, så Satan.
You've got scripture.
Du har ju ordet.
That says what'll happen.
Som säger till dig vad som ska hända.
His angels shall bear thee up in their hands.
Guds änglar ska bära dig.
Lest thou dash thy foot against a stone.
Så du stöter inte din fot mot någon sten.
Now you need to get a hold of this.
Det här är bra om du får tag på honom.
Satan tempted Jesus.
Satan frestade Jesus.
To substitute a scripture.
Att ersätta ett bibelställe.
For the inward direction of the Holy Spirit.
Mot den heliga andes inre vägledning.
Are you listening?
Lyssnar du?
He was tempting.
Han frestade.
Our Lord.
Vår Herre.
To step out on a scripture.
Att gå ut och ställa sig på ett bibelställe.
Instead of the direction of the Holy Spirit.
Istället för den vägledning som den heliga ande gav.
There are people today that are falling for this right and left.
Det finns människor till höger och vänster som faller för den här frestelsen.
Just grab a scripture and
step on it. Det är bara att ta tag en bibelvers och ställa sig på den.
And never have any inward direction of the Holy Spirit.
Utan att ha det minsta vittnesbörd från den heliga ande I hjärtat.
It is the same sin.
Det är samma synd.
And they think they're really doing the will of God.
Och man tänker så här då när man gör det, att ja, men jag är ju I Guds vilja.
But they're falling for one of Satan's tricks.
Men de faller egentligen för en av Satans frestelser.
To substitute our will for the will of God.
Att ersätta min egen vilja mot Guds vilja.
And to justify it by using a scripture.
Och så rättfärdigar vi det genom att använda Bibeln.
It's the only time in the Bible.
Det är enda gången I Bibeln.
That you ever see anybody standing on a scripture.
Där man ser någon stå på ett bibelord.
There's a lot of talk today about standing on the scripture.
Det talas mycket bland kristna idag om att vi ska stå på löftena, vi ska stå på Bibeln.
There was not one miracle of the Bible.
Men inte ett enda mirakel I Bibeln.
That is the result of anybody standing on a scripture.
Ett resultat av någon som står på ett bibliskt löfte.
They were all direct relationship with God.
Utan allt som genomfördes utfördes I en direkt relation till Gud.
But the whole world is full of that teaching today.
Men hela världen är full av den här undervisningen idag.
And we need to understand it's wrong.
Och vi måste förstå att det är fel.
Now, let's go on.
Vi går vidare.
Hallelujah. I can see your faces.
Jag kan se era ansikten.
I mean, I'm going to tell you the truth.
Jag ska säga sanningen.
It's up to you what you do with the truth.
Det är upp till dig vad du gör med sanningen.
Amen. We need to understand the mind of God.
Vi måste förstå Guds sinne.
We need to understand the heart of God.
Och vi måste förstå Guds hjärta.
We do not need to take the word of God and twist it.
Vi får inte ta Guds ord och vrida det så att det passar oss.
To say something that glorifies us.
Att säga saker som förhärligar oss själva.
The word of God will always glorify Christ.
Guds ord ska alltid förhärliga Kristus.
If what you're doing makes you arrogant and proud.
Om det du gör förvandlar dig till en arrogant och högmodig typ.
It is not the Holy Spirit.
Då är det inte den helige ande som verkar.
You have to understand that.
Det måste du förstå.
All right, let's go back to Balaam now.
Vi går tillbaka till Balaam.
Balaam did something that we really need to get a hold of.
Han gjorde någonting som vi måste se och förstå.
One day I was asking the Lord a question.
En dag ställde jag en fråga till Herren.
I said, God, what is the purpose of sin?
Vad är syftet med synden?
I can understand sin for the person who's not saved.
Jag kan förstå synden I en människas liv som inte är frälst.
But I said, God, why is it that Satan continues to tempt Christians.
Men varför fortsätter Satan att fresta kristna?
And God led me to this passage.
Och Gud ledde mig till ett bibelställe.
And he began to deal with me about it.
Och började ta tur med mig.
Now notice Balaam cannot curse the people of Israel.
Jag lade märke till att Balaam kunde inte förbanna Israels folk.
But he knows something.
Men han vet om någonting.
He knows how to get them to curse themselves.
Han vet hur han ska få dem att förbanna sig själva.
Now I need to say that again.
Det där tål att upprepas.
Satan cannot curse you.
Satan kan inte förbanna dig.
Satan cannot curse you.
Satan kan inte förbanna dig.
But he knows how to get you to curse yourself.
Men han vet hur han ska få dig att förbanna dig själv.
And that's what we're going to talk about.
Och det är det vi ska tala om nu.
That's why he tempts you to sin.
Det är därför han frestar dig till att synda.
Now, let me tie in some things I said yesterday to today.
Jag ska knyta ihop det här med någonting jag sa igår.
We ended up yesterday talking about the new covenant.
Vi slutade ju igår med att undervisa om det nya förbundet.
The new covenant.
Det nya förbundet.
We found out what it was.
När vi ser vad det är för något.
It's not words.
Det är inte ord.
It's not paper.
Det är inte papper.
It's not written on stone.
Det är inte skrivet på sten.
Hallelujah, the new covenant is the life of Jesus Christ within you.
Det nya förbundet är Jesu Kristi liv I dig.
He is the resident boss.
Han är den inneboende chefen.
And when you're baptized,
och när du är döpt,
you are baptized by the Spirit into Jesus Christ.
Så döps du genom anden in I Kristus Jesus.
1 Corinthians chapter 12.
Första Korinthierbrevet 12.
He says, "For by one Spirit are you baptized into one body."
En ande in I en kropp.
Hallelujah!
Hallelujah!
You become a part of the body of Christ.
Du blir en del av Kristi kropp.
You are not your own.
Du är inte din egen.
Have you heard that scripture?
Du har väl hört det bibelstället.
You are not your own.
Du är inte din egen.
You belong to him.
Du tillhör honom.
You have been bought.
Han har köpt dig.
With a price.
Med ett pris.
And you're not your own any longer.
Du äger inte dig själv längre.
Hallelujah. You're baptized into Christ.
Du är döpt in I Kristus.
We become a part of the body of Christ.
Vi blir en del av Kristi kropp.
And so we must learn to cooperate with the body.
Så måste vi då lära oss att samarbeta med kroppen.
We must learn to live with the body.
Att leva med kroppen.
We must learn to be in obedience to the body.
Att vara I lydnad inför kroppen.
Now, Paul used the illustration of a body.
Paulus han använde just kroppen som en illustration.
And we're all familiar with the fingers and toes and everything.
Vi känner ju till kroppen med fingrar och tår och allt annat.
Now what if my hand is going like this all the time over
here? Vi säger att handen fladdrar omkring ute I luften hela tiden.
It's doing its own thing, you know.
Och hittar på egna saker som man kan inte.
Well, I might want it to be doing this.
Jag kanske vill göra något helt annat. Kanske.
And it's over here doing that.
Men där jag håller handen på fladdrar ute till vänster I luften.
The body must be connected to the head.
Och kroppen måste vara kopplad till huvudet.
When my hands move,
och när mina händer rör sig,
they do it in response to my brain.
Så det är bara en respons till det hjärnan säger till
mig. To the mind that's in my head.
Och sinnet tankeförmågan finns i huvudet.
And when a person uses their hands,
så när en människa använder sina händer,
to gesticulate,
att gestikulera,
then you are you're trying to use your hands to make a point that your mouth is saying.
Jag hjälper händerna till att illustrera det munnen säger.
I was watching Barrett.
Jag la märke till Berit.
Now she didn't know this.
Hon kände inte till det här, men.
But I was watching her.
Men jag tittade på henne.
Yesterday.
Igår.
She was talking on the phone.
Hon talade i telefon.
And somebody was asking her how to get here.
Och det var någon som frågade om vägen hit till ladan.
Isn't that right? And she was, you know, like this.
Medan hon talade i telefon så använde hon handen för att visa hur de skulle köra.
She was giving them directions, you know.
Och hon visade med handen riktningen de skulle köra.
You go this way, you know.
Du kör den vägen, så pekade hon åt vänster.
Well, that's normal for us, isn't it?
Därför att det är ju helt normalt för oss.
We all do things like that.
Vi gör såna saker.
We're people who express ourselves with more than just our mouth.
Vi uttrycker oss på många fler sätt än bara med orden och munnen.
We express ourselves with our expressions.
Vi använder ansiktsuttrycken för att uttrycka vad vi vill säga.
We use body language.
Och vi använder kroppsspråk.
You know.
Om man ställer sig med armarna i kors.
All right.
Så här.
When a person does that,
när en människa gör det,
watch out.
Då ska man passa sig.
They're saying no way.
Då är det ungefär som de säger att nej, det går inte.
We express ourselves in different ways, don't we?
Vi uttrycker oss på olika sätt.
And so we need to learn to hear what's being said, don't we?
Vi måste lära oss att höra vad det är som sägs.
I think we need to become so sensitive to God.
Jag tror att vi måste lära oss att bli så känsliga för Gud.
That we can tell just by being in the presence of God.
Så att vi kan lära oss att bara uppleva när vi är i Guds närhet och hans närvaro.
What he wants from us.
Vad han vill av oss.
Amen. Just to be so sensitive to the Spirit of God.
Vi skulle vara så känsliga för Guds ande.
That we understand everything that he is saying.
Att vi förstår allt han säger.
And even why he's saying.
Och till och med vi förstår varför han säger det.
Just by the things that he's imparting into our hearts.
Bara genom det han lägger ner i oss.
Now we're still dealing with temptation here.
Vi håller fortfarande på att tala om frestelse.
With the concept of temptation.
Med idén, själva tanken om bakom frestelse.
Satan wants to tempt you.
Satan vill fresta dig.
Because if you yield to sin.
Därför att om du ger efter för synden.
Then it will cost you the presence of God.
Då förlorar du den här kontakten, Guds närvaro.
We're talking about the principles of the presence of God.
Och allt vi undervisar om den här veckan handlar om principer för Guds närvaro.
The James said, "The Lord beholdeth the proud from afar off."
Det står i Jakobs brev att Herren ser den högmodige långt fjärran ifrån.
There are places that Jesus will not go with you.
Det finns platser dit Jesus inte följer med dig.
Are you listening to me?
Förstår du?
We have a new covenant.
Vi har ett nytt förbund.
It is not laws.
Det är inte lagar.
It is not written on paper or stone or anything like that.
Det är inte skrivet på papper eller sten eller något annat.
We have a law of life.
Vi har en livets lag.
A law of his life dwelling within us.
En lag som finns i hans liv som bor i oss.
And if we continue to sin.
Och om vi fortsätter synda och leva i synden.
Now, all of us make mistakes.
Ja, vi gör alla misstag.
Now, all of us fall down every once in a while.
Och allesammans så faller vi då och då.
The righteous man falls 7 times and rises again.
Den rättfärdige faller 7 gånger men reser sig alltid.
You're not going to get through life without making a mistake.
Du kommer inte igenom livet utan att göra misstag.
It's going to happen.
Det kommer att hända.
But the person who loves God.
Men den människa som älskar Gud.
When they sin.
När de syndar,
they hate it.
Så hatar de synden.
It breaks their heart.
Det krossar hjärtat.
Because they've hurt him whom they love.
Därför att de sårar honom som de älskar.
There's a great difference between the sinner and the saint.
Det finns en stor skillnad mellan syndaren och den helige.
When the sinner sin, he loves it.
När syndaren syndar så älskar han att synda.
But when a Christian sins, he hates it.
Men när en kristen syndar så avskyr han det.
I know that there have been times that I have failed God.
Jag vet att det finns tillfällen när jag har svikit Gud.
And it brought me to great tears of repentance.
Och det gjorde mig väldigt illa. Jag grät och omvände mig.
And the thing that hurt my heart the most.
Och det som smärtade mitt hjärta djupast.
Was the feeling that I had hurt my Lord and Savior Jesus Christ.
Det var känslan av att ha sårat min älskade frälsare och Herre Jesus Kristus.
That I had failed him.
Att jag hade svikit honom.
That's the deepest hurt I've ever known in my life.
Det är den djupaste smärtan jag har känt i mitt liv.
I know it's easy for God to forgive me.
Och jag vet att Gud har lätt för att förlåta mig.
It's easy for him to touch me and wash away the sin.
Det är så lätt för honom att röra vid mig och tvätta bort synden.
John said if we confess our sin.
Johannes säger att om vi bekänner vår synd.
He's faithful and just to forgive us.
Så han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss.
And the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness.
Och Jesu blod renar oss från all synd.
So if we sin,
så om vi syndar,
we should confess it to God.
Så behöver vi bara bekänna det för Gud.
Let him wash us with the blood of Christ.
Och låta honom tvätta oss med Jesu blod.
And get up and go on again.
Sen kan vi resa på oss och gå vidare.
But we're talking here about continual sin.
Men det jag talar om är en pågående synd, någonting som vi fortsätter leva i, vandra i synden.
John said that if you're born of God, you don't sin.
Johannes säger att om du är född av Gud så syndar du inte.
Now he doesn't mean that you're not going to make a mistake.
Det han menar är inte att du aldrig kommer att göra ett misstag.
The word there in the Greek means that you don't practice sin.
Det grekiska ordet innebär att du inte utövar synd ständigt.
There was a teaching in those days.
Det fanns en undervisning på den tiden, en lära.
It was called Gnosticism.
Det kallades för gnosticism.
And they believed that everything that was spiritual was good.
De lärde sig att allt andligt är gott.
And everything that was physical was evil.
Och allt som är fysiskt är ont.
And so if the more you learned about spiritual things,
så ju mer du lärde dig om andliga saker,
the more spiritual you became spiritually.
Så blev du mer andlig andligt.
But that had no connection with the physical body.
Men så hade det då inget samband med den fysiska kroppen.
And so you could do what you wanted to with the physical body.
Och det innebär att med den fysiska kroppen kunde du göra vad du ville.
You could sin and have a big time.
Du kunde synda och ha jättekul.
Because the body was gonna, it was evil anyway.
För kroppen var ju ond ändå.
And so that's what John is really driving at when in this passage.
Så det är den läran Johannes försöker komma till rätta med när han undervisar om synden.
He's talking about those who practice sin.
Han talar om de människor som utövade synd och trodde att det var rätt.
Who call themselves Christians?
Som kallade sig själva för kristna.
And yet continue to walk in disobedience to the Spirit of God within them.
Men ändå medvetet fortsatte leva i olydnad mot den helige ande.
In the book of Revelation,
i Uppenbarelseboken,
the Spirit of God talks about Jezebel.
Där talar den helige ande om Isabel.
And he said, I gave her space to repent.
Jag har gett henne tid att omvända sig.
When a person begins to practice sin,
när en människa börjar leva i synd,
then God begins to deal with that person.
Då börjar Gud ta itu med den människan.
Conviction comes to that person.
Överbevisning kommer.
Now,
syndanöd.
You can ignore that conviction.
Och så kan man då, om man vill, så kan man stunta i den syndanöden.
You can look the other way.
Och titta åt andra hållet.
I've got a little granddaughter.
Jag har ett litet barnbarn.
And she is. She is dynamite.
Hon är som dynamit.
She comes over to the house.
Hon kommer hem till oss.
And she has to push every button that she sees.
Hon måste trycka på alla knappar hon hittar.
She goes to the dishwasher.
Hon går fram till diskmaskinen.
And pushes all those buttons.
Trycker på alla knapparna.
And the trash compactor and pushes those buttons.
Hon trycker på avfallskvarnen.
And all the buttons on the ice maker.
Alla knapparna på ismaskinen.
Then she runs for the television.
Och så springer hon till TV:n.
And punches all those buttons.
Och trycker på alla knappar hon kan hitta.
And her mother is saying no, no, no. You
know? Och hennes mamma säger nej, nej, stopp, stopp.
But you know what she does?
Men vet du vad flickan gör?
She closes her eyes.
Hon bara blundar.
And she still does it.
Och så fortsätter hon trycka.
She thinks because she closes her eyes.
Hon tänker så här, om jag blundar.
Her mother can't see it.
Så kan inte mamma se det.
Well, now that's kind of the way that some of us are about God.
Det är ungefär så vi beter oss i förhållande till Gud ibland.
We think if we look the other way.
Vi tänker så här, om jag bara inte tittar åt Guds håll.
That maybe God doesn't see us do.
Så kanske inte Gud ser vad jag håller på med.
But he does.
Men det gör han.
God gave Jezebel space to repent.
Gud gav Isabel utrymme och tid att omvända sig.
When we began to practice sin.
När vi börjar leva i synd.
The Holy Spirit is going to begin to deal with you.
Då kommer den helige ande och så börjar han ta itu med oss.
He's going to say that's not right.
Han kommer att säga det är inte rätt.
You're going to feel convicted over it.
Då känner du överbevisning.
But I'm going to tell you something.
Men jag ska säga någonting.
If you ignore the Holy Spirit,
om du struntar i att lyssna till den helige ande,
something's going to happen.
Då händer någonting.
What's going to happen is you're going the next time he deals with you, it won't be as strong.
Så nästa gång du hör hans röst eller hans handlande med dig så känns det inte lika starkt.
You won't feel it as strongly the second time.
Känns inte lika starkt.
And
den
the
andra
third,
gången.
And the fourth and the fifth time.
Den tredje, fjärde, femte gången.
Until after a while.
Så håller det här på ett tag.
You won't feel God dealing with you at all in that area.
Så kommer du bli så bedövad så du känner inte Guds handlande överhuvudtaget med dig längre.
It's like getting a callus on your hand.
Det är ungefär som att få valkar i händerna.
You know how you can get a callus on your hand.
Du vet hur du kan, om du jobbar hårt så kan du få valkar.
And after a while you don't feel the pain.
Och du vet att efter ett tag så känner man inte smärta eller någonting när man jobbar.
I used to play the guitar a great deal.
Jag spelade gitarr ganska mycket.
And I got calluses on the end of my fingers.
Och jag fick sån tjock hud på fingertopparna.
When I first started playing the guitar,
när jag först började spela gitarr,
those strings really hurt my fingers.
Så gjorde det ont när jag tryckte på strängarna.
But the more I played it,
men ju mer jag spelade,
the less I felt the pain.
Desto mindre kände jag smärtan.
It's the same thing spiritually.
Så fungerar det också andligt.
We can get a calloused heart before God.
Vi kan få valkar i hjärtat, hårdhudade hjärtan.
We can have a callous come to our spirit.
I vår ande kan vi bli så hårdhudade, förhärdade.
Until we become insensitive to the Holy Spirit.
Så att vi blir helt okänsliga för den helige ande.
And that's a terrible place to be.
Och det är en fruktansvärd sak att komma in i att uppleva.
Because if you're insensitive to the Holy Spirit.
Därför att om man inte har någon känslighet för den helige ande.
You will not be able to hear him in the good things either.
Då kan du inte höra det goda han har att säga dig heller.
When people start telling me they can't sense the Holy Spirit.
När människor säger till mig att jag kan inte känna den helige ande.
One of the things I start asking myself.
En av de saker jag frågar mig själv i det läget.
Is has this person been doing things that offend God?
Så ställer jag frågan, har den här människan gjort saker som är synd mot Gud?
And something that makes them insensitive to the Spirit of God.
Har de gjort saker som har gjort dem okänsliga i förhållande till Gud?
That's something we need to think about.
Det är någonting som vi behöver tänka på.
I used to do something every year.
Jag brukar göra någonting en gång om året.
I still do it.
Jag gör det fortfarande.
I want to share it with you.
Och jag vill gärna berätta om det.
Every year I come to God.
Varje år så tar jag tillfälle att söka Gud.
And I pray a special prayer to God.
Och då ber jag en speciell bön till Herren.
And I say, God, I want you to forgive me.
Och jag säger, Gud, jag vill att du ska förlåta mig.
If I have ignored you.
Om jag har struntat i dig.
If you have dealt with me about something and I haven't done it.
Om det är någonting där du har sökt mig och tagit itu med mig.
If I have become insensitive to you, God.
Och jag har blivit okänslig i förhållande till dig.
Then God, I want you to take away that thing in my heart.
Så ber jag nu, Herre, kom och ta bort den här förhårdnaden.
Take away the callous, God.
Ta bort den här förhårdnaden.
Make me sensitive again to the Holy Spirit.
Och gör mig på nytt känslig för den helige ande.
And you know, I have been surprised.
Det har förvånat mig.
How God will bring up something that he dealt with me about last year.
Det då Herren verkar så att det flyter upp någonting på ytan. Jag ser någonting Gud tog itu med mig för ett år sedan.
And I'll have to say yes, Lord, I did fail you there.
Och då måste jag bekänna, jag hade sant, jag svek dig den gången.
Oh, people, we need to be sensitive to the life of God within us.
Och vi behöver få en känslighet för Guds röst och Guds vilja.
Because we can violate that life.
Därför att vi kan våldföra oss på det livet.
We can do things that cause us to be separated.
Vi kan göra saker som skiljer oss.
Jesus came to the church of Laodicea.
Jesus kom till Laodicea församlingen.
He said, "I stand at the door and knock."
Han sa att jag står vid dörren och knackar.
He wanted to come in.
Han ville komma in.
Now, if Jesus is on the outside,
om nu Jesus är på utsidan,
that means he's not on the inside.
Det innebär att han inte är på insidan.
And that's a pretty simple illustration.
Det är ganska enkelt att förstå.
But the saddest thing about that church was they didn't even know it.
Men det tråkigaste med den församlingen var att de visste inte ens om detta.
They thought that they were really on target with God.
De trodde sig vara helt i överensstämmelse med Guds vilja.
They said we're rich and increased with goods and have need of nothing.
Vi är rika och behöver ingenting.
You know what bothers me about what I hear preached today?
En sak som stör mig i mycket av det jag hör predikas idag.
That so much of what is being taught today.
Det är att så mycket av det som förkunnas idag.
Is teaching you how to procure the things of this world.
Det är att man undervisar om hur vi ska få ut så mycket som möjligt av den här världens goda.
Teaching you how to use God's promises to get rich.
Du undervisas om hur du ska kunna använda Guds löften för att bli rik.
How to use God's promises to get what you want.
Hur du ska kunna använda Guds löften för att få det du vill ha.
It sounds like Balaam to me.
För mig låter det som Bileams lära.
It doesn't sound like God.
Det låter inte för mig som om det var Gud.
It sounds like the spirit of Balaam to me.
Det låter som Bileams ande.
We have Balaam's spirit with us today.
Bileams ande finns ibland oss kristna idag.
Now folks, we need to learn to seek the face of God.
Vi måste lära oss att söka Guds ansikte.
I don't want anything in my life that God doesn't want me to have.
Jag vill inte ha någonting i mitt liv som inte Gud vill att jag ska ha i mitt liv.
My wife and myself were engaged for 3.5 years.
Min hustru och jag, vi var förlovade i 3.5 år.
For 3.5 years we prayed.
I 3.5 år bad vi.
To make sure it was the will of God before we married.
Vi ville vara 100% säkra på att det var Guds vilja innan vi gifte oss.
We were Christians all this time.
Hela tiden var vi kristna.
And we spent that time praying and asking and reaffirming.
Vi tog tid med att be och fråga, söka Herren och få bekräftelse.
That we must know the will of God.
För vi måste veta vad som är Guds vilja.
Now, Balaam is a type of Satan.
Bileam är en bild på Satan.
He comes to us.
Han kommer till oss.
And he suggests. A party.
En inbjudan till en fest.
Moab, you know. Moab invited him over to a party.
Moab inbjöd Bileam till en fest.
These folks were eating manna.
De andra åt manna.
Manna for breakfast.
Manna till frukost.
Manna for dinner.
Manna till lunch.
Manna for supper.
Manna till middag.
And for a snack after church.
Och fika efter gudstjänsten.
Strawberry manna.
Så fick de jordgubbsmanna.
Well, I don't know what flavors it come in.
Jag vet inte vilka smaker de hade på mannat.
But here these people were offering them meat to eat.
Men här erbjöd Moab kött.
Oh, it smells so good.
Luktade jättegott.
It tasted so good.
Smakade så gott.
It was free.
Och det var gratis.
But it brought the judgment of God.
Men Guds dom kom över dem.
There are some things that sound so good.
Det finns saker som verkar så gott.
They just sound so good.
Och det verkar så bra.
They just tickle the ears.
Det kittlar riktigt i öronen.
Oh, that sounds good to me.
Det låter jättegott det där.
I gotta have some of that.
Jag måste smaka på det.
But it brings the judgment of God.
Men det, med detta kommer Guds dom.
Because it cost us the presence of God.
Och det kostar oss denna Guds närvaro.
Hey, have you ever done anything that cost you the presence of God?
Har du gjort någonting som har kostat dig medvetenheten om Guds närvaro?
I think all of us do sometimes.
Jag tror att allesammans så gör vi det ibland eller har gjort det.
I told you yesterday about something that I did.
Jag berättade igår om någonting som jag gjorde.
And God told me, said, there's no sense going any further.
Och då Gud sa till mig att stopp, det är ingen idé att du fortsätter.
Until you go talk to that person, I'm not going to go with you.
För att om inte du går tillbaka och gör upp med den där människan så följer jag inte med dig.
One time I made up my mind to go to Africa.
Det var en gång i tiden jag bestämde mig för att resa till Afrika.
Everybody that really does something for God goes to Africa.
Det är så att jag tyckte det att alla som verkligen tjänar Gud ordentligt, de reser till Afrika.
I was in the Michigan.
Jag befann mig då i Michigan.
I was preaching up there.
Jag var där och predikade.
And this idea came to my mind about going to Africa.
Så fick jag den här idén om att resa till Afrika.
And I said, "Well, Lord, if you want me to go."
Och jag sa, Herre, om du vill att jag ska resa till Afrika.
You let somebody come today.
Så låter du någon komma idag.
And give me an offering.
Och ge mig pengar.
It doesn't matter what it is now.
Det spelar ingen roll hur mycket det är.
I'm not asking you for a lot of money.
Jag ber inte att det tvunget ska vara mycket pengar.
It can be a child.
Det kan vara ett barn.
And he can give me a penny.
Som ger mig bara ett 50-öring.
And all he has to do is mention the word Africa.
Allt han behöver göra när han ger mig den här pengen, det är att nämna ordet Afrika.
Somebody give me an offering and mention the word Africa.
Att någon ger mig någonting och så säger de Afrika.
2 hours later.
2 timmar senare.
A man walked up to me.
Så kom en man fram till mig.
Gave me a large sum of money.
Gav mig en stor summa pengar.
And said, God told me you're going to Africa.
Gud sa till mig att du ska resa till Afrika.
Just like that.
Precis så enkelt.
I said, well, I'm going to Africa.
Jaha, tänkte jag. Det här var ju tecknet på att jag ska till Afrika.
So I started making my plans to go.
Så jag började förbereda mig för att resa.
And it seemed like the more plans I made, the worse it got.
Men ju mer jag planerade, ju mer jag förberedde, desto värre blev saker och ting.
It was like fighting a fight.
Det var ungefär som att hålla på och strida mot någon.
I just couldn't seem to get to go.
Det verkade som om jag inte skulle kunna komma iväg.
So finally I borrowed some money.
Så till slut så lånade jag en del pengar.
I got on the airplane.
Gick ombord på planet.
Told my wife and children goodbye.
Jag hade sagt adjö till min fru och mina barn.
I'll see you in 6 months, you know.
Jag kommer tillbaka om ett halvår.
And I flew to back to Michigan.
Och så tog jag flyget till Michigan.
And I went back to the same home that the man had given me the money.
Och jag besökte det hemmet där mannen bodde som hade gett mig pengarna.
And we were in a prayer meeting that night.
Den kvällen var vi i ett bönemöte.
Now all the time in my heart I feel like something is wrong.
Och hela tiden så kände jag bara så här i mitt hjärta att det är något som är fel.
But I'm not paying any attention to it.
Men jag var inte uppmärksam på detta.
My mind says go to Africa.
Min tanke sa hela tiden res till Afrika.
But my heart isn't saying go to Africa.
Men hjärtat sa inte res till Afrika.
So I got into that prayer meeting.
Jag besökte bönemötet.
And we were all holding hands and
praying. Vi stod och höll varandra i händerna och vi bad tillsammans.
And a vision came from God.
Så kom en vision från Herren.
And I saw this long road.
Och så såg jag en lång väg.
And a gate across the road.
Och en grind tvärs över vägen.
And a voice came.
Och en röst hördes.
And said, and I saw a little path around the gate.
Och så såg jag en liten stig som gick runt grinden.
He said, it's not my will.
Och han sa, det är inte min vilja.
But there is a way around the gate that you can go.
Men det finns en väg runt grinden som du kan gå.
It still hadn't dawned on me.
Fortfarande fattade jag inte.
I said, there's somebody here.
Jag sa, det finns någon här.
I said, you're trying to miss the will of God.
Du håller på att missa Guds vilja.
God's put a gate across it.
Gud har satt en grind i vägen.
And I said, there's a way around that gate.
Det finns en väg runt den här grinden.
But if you take it, you're going to miss God.
Men om du går den vägen så missar du Guds vilja.
About that time,
ungefär samtidigt,
the Holy Spirit tapped me on the shoulder.
Så klappade den helige ande mig på axeln.
He said, it's you, boy.
Och så sa han, nej, herre Jerry, det är dig det handlar om.
Me?
Jag?
Couldn't be, Lord.
Nej, det kan inte vara jag, Herre.
I don't miss you like this, you know.
Jag missar inte vad du säger på det här sättet.
About that time,
vid samma tillfälle.
There were 2 more people in the audience that stood up.
Det var 200 människor där som ställde sig upp.
And they said, Brother Potter, we had the same vision.
Och de sa, Broder Potter, vi har haft samma vision.
So I began to pray.
Och så jag började be.
And I said, God, I need your help.
Och sa, gode Gud, jag behöver din hjälp.
If this is really me.
Om det verkligen är mig det handlar om.
Let these people come to me.
Så låt de här människorna komma till mig.
In just a moment's time.
Bara inom ett ögonblick.
Both of them came and said, Brother Potter, this is you.
Kom båda två fram till mig och sa, Broder Potter, det handlar om dig.
Oh boy.
Oj, oj, oj.
So I loaded up and I went back home.
Så att jag reste hem igen.
And when I got home, God gave me a vision.
När jag kom hem så gav Gud mig en vision.
Of a man with a toolbox.
Han såg en man med en verktygslåda.
But in the box, some of the tools were missing.
Och i den här verktygslådan saknades en del verktyg.
And the man was going to go do a job.
Och mannen som skulle använda den för att arbeta.
But he couldn't do it till he got the tools.
Kunde inte göra sitt jobb förrän han fick verktygen.
And I knew what God was telling me.
Och jag visste precis vad Gud menade med att säga så.
I wasn't ready to go to Africa.
Pardon?
I wasn't ready to go to Africa.
Jag var inte mogen att resa till Afrika.
Well, there's snakes over there and lions and all that kind of stuff.
Det finns ormar och lejon och alla möjliga farliga grejer.
That's no place to be out of the will of God.
Så det är inte ett ställe man åker till om man är ute ur Guds vilja.
So I had to repent over that.
Så jag fick omvända mig från detta.
Because I really allowed my thinking to overpower my spirit.
Jag tillät mitt tänkande att ta över och tysta vad den helige ande sa.
I thought I was really going to do something for God.
Jag trodde verkligen att jag skulle göra någonting för Gud.
what I'm trying to show you this afternoon.
Det jag försöker säga den här eftermiddagen.
Is that sometimes we say, well, God, if this or that or what or the other, you know.
Vi börjar diskutera med Gud och så säger vi, det kan ju vara på det här viset.
And we base our relationship with God on circumstances.
Och så baserar vi vår relation till Gud utifrån omständigheter.
You cannot do that.
Så kan man inte leva.
I learned after this.
Efter den här händelsen så lärde jag mig.
There are four things that I go by.
Och det är fyra saker som jag rättar mig efter.
To know the will of God.
När jag vill veta exakt vad som är Guds vilja.
Before I commit myself to something.
Innan jag överlåter mig själv till något.
It has to meet four separate tests.
Så måste fyra olika prov fungera.
There's an illustration that talks about a harbor in Italy.
Det finns en berättelse om en hamn i Italien.
Many of the fishermen were having a terrible problem coming into this harbor at night.
På kvällen så hade fiskebåtarna svårighet med att styra in i hamnen.
There were dangerous rocks on both sides of the channel.
På båda sidor om infarten, hamninloppet, så var det farliga skär och grund.
And they were wrecking their ships on these rocks.
Och det hände ofta att de blev skeppsbrott just när de skulle in i hamnen.
And somebody came up with the idea.
Det var det någon som fick en idé.
They put up three lighthouses in a row.
De satte upp tre fyrar i rad.
And if all of those lighthouses were one light.
Och om de styrde så att de såg alla tre som ett ljus.
If they lined up together.
Därför att de styrde så att de såg. Då var man mitt i kanalen och då var man trygg för de här skären.
But if you could see two lighthouses.
Men om man styrde snett så att man kunde se två eller tre fyra ljus.
You were in trouble.
Då var man snett på det.
Now this relates something to me about the will of God.
Det här lär mig någonting om Guds vilja.
The first thing that I depend upon is the word of God.
Det första jag är beroende av, det är Guds ord.
Now when I say the word of God, I mean this book.
Och när jag säger Guds ord nu så menar jag den här boken.
And the Spirit will never say anything contrary to this book.
Och den helige ande säger aldrig någonting som är motsats till den här boken, Bibeln.
So I depend upon the word of God.
Så jag är helt beroende av Guds ord.
And the word of the Spirit within me.
Och andens ord i mig.
Both of those together.
De ska stå tillsammans.
That's one.
Det är punkt ett.
The second thing God will do.
Det andra som Gud gör.
If he wants you to do something.
Om han vill att du ska göra någonting.
He will arrange circumstances.
Så kommer han att se till att omständigheterna fungerar på ett rätt sätt.
You see, I was fighting circumstances the whole time.
Jag höll ju på att brottas med omständigheter hela tiden.
Trying to go to Africa.
När jag försökte resa till Afrika.
I was trying to push the door open and God was trying to slam it shut.
Jag försökte skjuta upp dörren med egen kraft när Gud försökte stänga den.
The circumstances weren't working.
Omständigheterna samverkade inte för mig.
If God's in something, the circumstances will work.
Om Gud är i någonting och för någonting, då kommer omständigheterna också samverka till detta.
Thirdly, there is the peace of God.
För det tredje så har vi Guds frid.
If your peace is disturbed, watch out.
Om din frid har gått förlorad eller är störd, så se upp.
Now, I'm going to tell you something that is very powerful here.
Nu ska jag säga någonting som är väldigt starkt.
Be careful just trying to use those three things.
Akta dig för att bara använda de här tre sakerna som vägledning.
Some people try to use just those three things.
En del försöker att gå bestämma vad som är Guds vilja med hjälp av bara de tre sakerna.
And you can miss God by doing that.
Och då kan man faktiskt missa vad som är Guds vilja.
We don't have three lighthouses, we have four.
För vi har inte bara tre fyrar att gå efter, utan vi har fyra.
I have had people come to me.
Det finns människor som har kommit till mig.
And they say, we want to get married.
Vi vill gifta oss.
We know it's the will of God.
Vi vet att detta är Guds vilja.
The circumstances are working that way.
Omständigheterna samverkar.
We have the peace of God about it.
Vi har Guds frid.
And yet the Spirit of God would say to me, no, it's not me.
Och ändå så säger Guds ande till mig, nej, det här stämmer inte.
And I would tell him, I'll marry you whenever God gives me the peace to do so.
Och jag brukar säga då att jag ska gärna viga er när Guds ande ger mig frid över den saken.
And invariably.
Och nästan undantagslöst.
They will break up later on.
Så skiljs de senare.
It wasn't the will of God.
Det var inte Guds vilja.
There has to be a fourth one.
Det måste finnas en fjärde princip.
And this fourth one means as much to me as all the other three put together.
Den fjärde punkten betyder lika mycket för mig som de andra tre tillsammans.
I call it the testimony of the brethren.
Jag kallar det för brödernas vittnesbörd.
I'm talking about people that know the voice of God.
Jag talar om människor som känner Guds röst.
People that know how to hear the Spirit of God.
Människor som vet hur de ska kunna höra Guds ande.
Because they're not going to have the bias that you have.
För de har inte samma utgångsläge som du har.
I've learned that if I want something bad enough,
därför att ditt utgångsläge är att du verkligen vill ha detta du söker.
I can see the word of God.
då kan man faktiskt se detta i Guds ord. Då ser man med färgade ögon.
I can feel peace about it.
Och man kan till och med känna frid över det.
I can negotiate circumstances.
Man kan liksom förhandla med omständigheterna så att de stämmer.
But the one thing I cannot do,
men det jag inte kan påverka själv.
I cannot change the mind of the brethren.
Jag kan inte påverka brödernas sätt att uppleva det hela.
People who have learned to listen to God.
Människor som har lärt sig lyssna till Gud.
I had a man in my church one time.
Det var en man som var med i min församling.
He came up one morning.
En morgon kom han.
He had the peace of God.
Han hade Guds frid.
He had the word of God.
Han hade Guds ord.
Oh, he just felt like the circumstances were right there.
Och han upplevde att omständigheterna stämde.
He was going to leave our church.
Han skulle lämna vår församling.
Move to North Carolina.
Flytta till North Carolina.
And great things were going to happen.
Och han upplevde att det kommer ske stora saker.
And the man was an officer in our Air Force.
Han var officer i flygvapnet.
And I began to look at him.
Och jag tittade på honom.
And the Spirit of God spoke to me.
Och så talade Guds ande till mig.
I said it is not the will of God.
Och jag sa, det är inte Guds vilja.
Amen.
Amen.
I said if you go your marriage will fall apart.
Om du flyttar dit så kommer ditt äktenskap att gå sönder.
I knew in my heart he wanted to go to save his marriage.
Jag visste att han ville flytta för att rädda sitt äktenskap.
And I said if you want your marriage to endure you'll stay.
Men om
right
du vill
here.
Rädda ditt äktenskap så är det bättre att du stannar.
And it looked like I had thrown cold water in his face.
Han såg ut som jag hade hällt en spann kallt vatten över honom.
He thought he'd really heard from God.
Han trodde verkligen att han hade hört någonting från Gud.
And I pointed out two men in the audience.
Och så pekade jag ut två män i mötespubliken.
And I said, you go talk to both of these people.
Gå du prata med de två människorna.
And you tell them what you told me.
Säg till dem samma sak som du har sagt till mig.
And see what they say to you.
Och lyssna vad de säger till dig.
Don't tell them what I said.
Säg ingenting om vad jag har sagt till dig.
So he went to both of these men.
Han gick till båda de här männen.
And both of them.
Och båda två.
Told him exactly the same thing I did.
Sa exakt samma sak som jag gjorde.
Hallelujah. The Spirit of God doesn't give me one thing and somebody else something.
Den helige ande ger inte bara mig någonting utan han ger andra samma sak.
We need to learn to listen to the Spirit of God.
Vi måste lära oss lyssna till Guds ande.
I heard a story one time.
Jag hörde en berättelse en gång.
There were two sisters in this church to
två systrar i en församling
and they didn't like each other.
De gillade inte varandra.
And one of them went over to the other one.
Och den ena gick fram till den andra.
And prophesied over her.
Profeterade över henne.
And said, thus saith the Lord, go to Africa.
Så säger Herren, du ska resa till Afrika.
Well, a few minutes later, this lady got up and went and prophesied over the other one.
Lite senare så gick den andra damen till den andra.
And she said, thus saith the Lord, go yourself.
Så säger Herren, res själv du.
Now that's not God.
Så handlar inte Gud.
We need to learn to depend upon men who can hear the voice.
Nej, vi måste lära oss lyssna på män som kan höra Guds röst.
Now
människor.
We cannot just depend upon men.
Vi kan inte bara vara beroende av människor.
We must develop our own relationship.
Vi måste utveckla vår egen relation till Gud.
But we need to be able to hear what the Spirit is saying.
Men vi måste lära oss att höra vad anden säger.
Well, I think it's about time we stopped here.
Jag tror att det är dags att sluta nu.
I'm going to give you a break and
ni ska få rast ett tag.
I'm going to pick up on this when we come back.
Men när vi kommer tillbaka klockan 6 för nästa möte så ska jag fortsätta.
And I want to show you the principle that we're dealing with.
Och visa mer av den här principen vi talar om.
I'm going to talk about two mountains when we come back.
Jag ska tala om två berg när vi kommer tillbaka.
One of them is by the name of Ebal, E-B-A-L.
Det ena berget heter Ebal.
And the other one is Mount Gerizim.
Och det andra är berget Gerizim.
I'll show you where they're at in the Bible.
Jag ska visa dig var de finns i Bibeln.
And I want to talk about these two mountains.
Och ska vi tala om de här två bergen.
And I want to show you the principle that God goes by.
Visa den princip som Gud verkar genom.
Can you say amen?
Kan du säga amen?
Hallelujah. I hope this has been a blessing to you.
Jag hoppas att du har blivit välsignad.
Hallelujah. Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, we thank you today.
Fader, vi tackar dig idag.
For your word and your spirit.
för ditt ord och för din ande.
And Lord, we ask you to bless this word to the heart of your people.
Vi ber att du välsignar det här ordet till ditt folks hjärta.
For Lord, it is time for us to hear the Spirit of God.
För Gud, nu är det tid att vi får höra den helige ande.
Lord, we pray, teach us to hear thy voice.
Vi ber, lär oss höra din röst.
Lord, that we be not tempted in the manner of Balaam.
Så att vi inte blir frestade av Biliams lära.
To twist the word of God.
Att förvrida och vända på Guds ord.
To try to make it say something that we want.
Att försöka få Guds ord att säga någonting som vi gillar.
Rather than hearing the voice of God.
Istället för att höra din röst.
And knowing the will of God for
us. Att lära känna din vilja, Gud.
Father, we thank you for it in Jesus' name.
Och vi tackar dig, Fader, för detta i Jesu namn.
Amen.
Amen.
All right. God bless you.
Gud välsigne dig.